I filmen Anora är titelkaraktären en strippa som på en strippklubb på Manhattan träffar oligarksonen Ivan, eller som alla Ivans på ryska kallas Vanya. Vanya och Anora inleder ett förhållande där han betalar henne för sällskap med mera. Men snart utvecklas det till en passionerad, ogenomtänkt kärleksrelation. Den snabbt eskalerande förhållandet faller inte Vanyas oligarkföräldrar i smaken, och här uppstår en av filmens stora konflikter. Du lyssnar på Kritikerpanelen med mig Simon Karlsson, och i det här avsnittet ska vi diskutera den med Guldpalmen belönade filmen Anora, som fick sin Finlands premiär i fredags, regisserad av Sean Baker och med Mikey Madison och Mark Edelstein i huvudrollerna. Och med mig har jag Silja Sahlgren Fodstad som har recenserat filmen för Svenska Yle, och Martina Molis Melberg som har recenserat den för Huvudstadsbladet. Bägge recensionerna publicerades den 1 november. Välkomna!
Tack!
Tack.
Den första ja-nej-frågan: är Anora en uppdaterad Pretty Woman? Martina?
Nej.
Silja?
Nej.
Nej. Okej. Okay. Den eviga enigheten. Martina, du får börja med att berätta varför.
Jag tycker att filmen inte har särskilt mycket med Pretty Woman att göra alls, annat än att den såklart är medveten själv om att det finns en liknande, alltså premissen är lite liknande. Du har en strippa som liksom ser chansen till ett bättre liv på ett sätt. Men skillnaden är att Pretty Woman är ju väldigt uttalat liksom romantiserar hela den relationen och gör, alltså den ska då, Pretty Woman ska då låtsas vara en kärlekshistoria, medan jag tycker uttryckligen att den här filmen är liksom fruktansvärt medveten om det, att det här är inte en kärlekshistoria.
Och jag svarar nej av lite annan orsak, för jag tycker ju att det här är ganska långt Pretty Woman. Och jo, jag håller med. Jo, den har liksom den, vad ska man säga, mer cyniska dimensionen av idag. Att vi som tittare också inser från första stund att det här kommer ju inte att vara the big love affair här nu. Men jag tycker att den inte heller för mig lyckas förse den här historien med något mera djup än vad Pretty Woman hade. Så därför känns det för mig som att det inte är en uppdaterad version. Att jag förstår inte var i det här otroligt fina är. För att jag tror att jag är typ den enda i världen som inte älskar den här förbehållslöst.
Okej. Okay. Det här med att den här Anora-filmen vann Guldpalmen, det finaste priset på filmfestivalen i Cannes i somras, så fick mig att fundera att min fördom är kanske, och mångas fördom är, att filmfestivalen i Cannes ger pris åt konstfilmer, experimentella filmer, lite underliga filmer. Och ganska ofta i alla fall. Anora är också den första amerikanska filmen som fått priset sedan 2011 och bara den fjärde sedan millennieskiftet. Hur är det här nu då? Är Anora en komplicerad konstfilm, eller är det mer besläktad med Hollywoodfilmen?
No, där tycker jag, Silja, att det är jättebra att du lyfter det i din recension. Det är att Sean Baker har liksom kanske gått från, alltså han har länge varit en sån här indie darling och gjort, inte alls tycker jag, svåra filmer, men kanske filmer som har legat liksom ändå lite under radarn, liksom smalare filmer budgetmässigt åtminstone, och kanske i viss mån också gällande vad de handlar om, vad han är liksom intresserad av att göra film om. Medan här så tar han på något sätt kanske steget in i någonting lite mer mainstreamaktigt. Så jag skulle absolut inte säga att det är en svår experimentell konstfilm, men jag tycker att han liksom han gör en väldigt lättillgänglig film, men jag tycker han gör det fortfarande med otroligt mycket konstnärliga element i.
Han behåller han sin stil?
Jag vågar inte, alltså jag måste säga igen, det som jag tyckte var givande för mig också när det gäller din recension var också den här etableringen av Sean Baker. För att jag har bara sett The Florida Project av honom tidigare, jag har inte sett hans andra filmer. Jag tycker jättemycket om din beskrivning just av den blick han har på de människor han skildrar i sina filmer. För att han ofta skildrar på något sätt det marginaliserade och det som är lite utanför liksom, så att säga, den här mainstream-fåran. Så det gav mig jättemycket att få liksom den beskrivningen av honom. Och jag skulle inte heller säga att jag tycker inte alls att det här är komplicerat. Att min hake är kanske närmast just den att är det så att just för att det där Cannes-priset finns där och för att han är en indie darling så tillskriver man det mera liksom cred och djup än vad jag tycker att den sista slutligen har. Och då ska vi ju inte säga, jag tyckte det här var en otroligt underhållande film. Det var inte alls det, utan det var snarast efteråt som jag satt och funderade så där, som att, men vänta, nästan nu att vad liksom säger det här egentligen? Och det är inte en film som har etsat sig fast i mitt inre att jag på något sätt skulle gå omkring och tänka att åh, vad fantastiskt det var. Utan det är mer så lite att what?
Nej, jag tänker där, jag såg nog den här, jag har sett en del av hans tidigare filmer och jag såg nog den här filmen också väldigt mycket med alla hans andra filmer i mig och genom dem. Att jag tänker just att så här, okej, här jobbar han väldigt mycket med samma tematik, en tematik som jag tycker att är väldigt tydlig, eller jag har en väldigt tydlig idé om vad det är han gör. Och därför tror jag inte att jag blev att tänka att vad vill han säga eller vad handlar det om? För att jag tycker just att i alla hans filmer och även här så är det väldigt tydligt för mig att det han är intresserad av är kanske egentligen inte alls så mycket att svara på frågan. Han är kanske inte så intresserad av att säga någonting väldigt stort eller så, utan han är intresserad av att titta på en viss grupp eller en viss liksom, han tittar på vissa karaktärer, följer dem, och jag tänker att det som är liksom grunden i hans hela hans konstnärskap är just på något sätt hur man förhåller sig till den amerikanska drömmen. Alltså både att, jag tänker att de här karaktärerna både längtar och söker efter, alltså de gör saker för att uppnå den amerikanska drömmen. Samtidigt vet de att den är inte riktig. Den är en scam och därför måste de liksom hassla sig fram. Alla hans karaktärer är liksom hustlers, alltså de gör det de kan och de liksom de gör det på bekostnad av andra. De liksom försöker på något sätt ta sig fram i livet på det sättet de kan. Och det tänker jag är liksom det han är intresserad av.
Mm, det har du säkert helt rätt i. Och därför kanske det blir, för mig åtminstone, i den här filmen. Man kan inte spoila någonting i det här skedet ännu alls. Men här finns alltså en annan rollkaraktär som spelas av Yuri Borisov som var med i Hytt nummer 6. Som jag tycker att gör en helt underbar tolkning. För mig är han den som jag bär med mig långt mer än Mikey Madison. Som är jätte, alltså fascinerande och gör en jättebra rolltolkning. Men hans rollkaraktär är också intressantare.
Det håller jag helt med om.
Så att han blir liksom den som lever kvar. Och där finns ju just det här att skildra de där människorna på sina villkor. Och jag kan mera köpa där saker som jag inte kan gå in på nu. Men jag måste ändå säga, Simon, när du talar om det här med Cannes och det här kontra mainstream och sånt, att det kände jag som en svårighet som recensent. Att jag vill hemskt gärna att folk ska gå och titta på den här filmen. Och samtidigt så, eftersom kritikerna älskar den här, så känner jag ändå att jag måste positionera mig i relation till det. Men jag vill absolut inte att någon ska tänka att okej, det här var nu inte bra. För att jag tror att problemet med den här filmen igen i förhållande till den breda publiken är ju att få den såld. För att människor just tänker att okej, det här är en Cannes-film, det är säkert just konstnärligt och svårt. Plus att det finns inga namn att sälja den med. Så där som man paketerade vanligen, Sean Baker är för indie-publiken, men skådisarna är tämligen okända för den breda publiken. Att det är hemskt svårt att säga vad är kroken för en bred publik att gå och titta på det. Och det tycker jag också att det är lite billigt att man säljer det som att det är en charmig komedi. För den är ju långt mer än det.
Mm. Jag tycker det är jätteintressant här att höra hur också tidigare erfarenheter, du har sett Martina och Sean Bakers tidigare filmer, Silja, du fastnar för Borisov, det är ju intressant för det påverkar ju omdömen man gör. Men jag vill ta fasta på det där som du sa om att det inte finns något namn, men tror vi nu då att det här kan vara filmen som skjuter framförallt Sean Baker, men kanske också då Mikey Madison som har huvudrollen till att det här, nu slår de igenom det här genombrottet i mainstreamen.
Det är det ju nog absolut. Sen är det ju jättesvårt att veta vad det leder till. Och det är ju ofta så att när en film kommer ut så, och gör liksom folk till synes till stjärnor, så är det inte alls säkert att nästa film vi ser, till exempel Mikey Madison i, kommer att vara någonting stort, för den kanske hon har gjort trend tidigare. Alltså, det finns kanske inte en rak linje där heller. Men det är klart att senast nu har ju liksom en väldigt, väldigt bred publik fått upp ögonen för både henne och för Sean Baker. Och också förhoppningsvis just Yuri Borisov.
Mm. Sen måste jag ju säga att när man, om man går tillbaka till den här kopplingen till Pretty Woman, som ju var Julia Roberts, alltså det är ett av de där riktigt stora genombrotten i Hollywood-historien, så är det svårt att göra ändå den kopplingen här, därför att problemet just med Pretty Woman och Julia Roberts där var ju just det här att det är den romantiserade bilden och hon är en viss sorts gatflicka. Rebecca som är den här askungen mera. Medan Mikey Madisons Anora är ju en sjukt irriterande människa. Alltså, mellan varven. Att hon har så mycket fler dimensioner än vad den rollkaraktären som Julia Roberts i tiderna gjorde. Och det gör ju, jag tror att det kan vara just det som också är, det är tydligare att se genombrottet för Julia Roberts än att se det för Mikey Madison, för att det är mera en specifik en rolltolkning. Hon blir mera en rollkaraktär än en kärna i sig.
Jo, och jag måste säga för min egen del så hoppas jag ju att Mikey Madison fortsätter göra intressanta projekt snarare än liksom, jag vet inte, hon behöver kanske inte bli nästa Marvel-stjärna. Alltså det känns som att hon är en skådespelare med mycket integritet, och jag hoppas att hon fortsätter jobba på det sättet.
Vi var redan inne lite i de här banorna, men i vanlig ordning så har ni fått i uppdrag att läsa varandras recensioner. Silja, när du läser Martinas recension av Anora, vad hittar du som du tycker att är fantastiskt eller som du absolut inte håller med om?
Det finns ingenting jag inte håller med om. Vi känner olika inför filmen. Jag tyckte om rubriken för det första, Jakten på den amerikanska drömmen. Det tycker jag precis som du här liksom etablerade i hur de här rollkaraktärerna strävar ditåt, men är medvetna om att det är en scam. Att det är alla, we're in on it. Och sen som sagt, alltså just det här att genast i början etablera med vilken blick du tittar på det. Via den blick som Sean Baker har haft på sina rollkaraktärer tidigare. Att jag tyckte att det är just ett urexempel på hur man i en recension kan säga mycket om sin egen position och samtidigt, alltså väldigt komprimerat, få in regissören i resonemanget så att det ger någonting för läsaren. Att det tyckte jag var jättefint faktiskt. Mm.
Martina, om vi tar åt andra hållet. Vad hittar du när du läser Siljas?
Väldigt mycket. Dels har jag tänkt på att du har på ett ställe tycker jag det var liksom helt klockren på något sätt. Nästan sådär sammanfattning av känslan av att se på den här filmen, för att du skriver att det är en förförisk film och att det är en film vars rytm äter sig in i berättaren och vars huvudkaraktär driver helheten som en explosiv dynamo. Och det tycker jag liksom, det är ju exakt det är liksom klockrent beskrivet, men också just det att det är liksom, det är både jättelivsbejakande men också irriterande, det som du är inne på, att det är lite irriterande, och jag använder i min recension så använder jag ordet frustrerande vid ett tillfälle, och jag tänker att det här är liksom någonting som finns där i den här, som jag tyckte, som jag när jag kom ut ur salongen inte var helt säker på hur jag, alltså vad jag tyckte, jag det var frustrerande och det är en dålig sak, eller tyckte jag det var frustrerande och det är rätt intressant. Sen tycker jag en annan sak som jag var glad att du lyfte i din recension som jag inte tog upp, är just det här med den manliga blicken och det är liksom på något sätt nästan i grunden problematiska alltid eller lite sunkiga med att berätta om sexarbetare och strippor och göra det genom att också liksom visa väldigt mycket av deras kroppar, alltså visa den här blicken som man tänker att de såklart är utsatta för i sitt arbete. Men hur gör man det utan att man liksom själv som regissör eller som filmare gör sig skyldig till samma blick på dem? Men där tycker jag att Sean Baker, han har ju som sagt i flera av sina tidigare filmer också uttryckligen fokusera på sexarbetare. Och jag tycker att han håller sig på något sätt på rätt sida om det. Att en del av det är att han filmar det lite sådär voyeuristiskt, att det också gör, alltså det är sätt att göra oss som åskådare delaktiga, alltså vi blir medskyldiga till den här blicken som ju liksom Anora till exempel hela tiden är utsatt för.
Jag inser att jag har lite en hang-up, och det kanske har att göra med att det har kommit flera filmer nu där jag känner liksom att man, okej, nu har vi inte så mycket funderat mer på vad det är vi visar i bild, och att det har funnits flera sådana filmer. Ett dåligt exempel, alltså filmmässigt dåligt exempel på det här, är den senaste Vares-filmen där det också finns mycket avklätt och kroppar och så här. Det som ju förstås är skillnaden i dagens läge är ju det att på 90-talet så fanns det en enda polisserie där de inte i något skede befinner sig på en strippklubb. Det var liksom någonting bara som var en fond. Att det är helt klart att här går man ju beyond it. Men det är besvärligt det där att när kameran liksom glider längs de där välformade kropparna så blir jag trött.
Men jag undrar att är det möjligt, är det månne så att det ändå är ett medvetet grepp som Martina säger? För dels så känner jag att det finns en viss motreaktion till den här direkta post-MeToo moralismen som uppstod, att nu så vill man vara modig, många vill vara modiga och visa det där då, sexualiserande och fula kanske igen. Men jag tänker att just med Sean Baker så det känns som att han just vill att vi ska reagera på det.
Jag tänker det, och jag tänker där igen är jag nog väldigt sådär på något sätt, jag är väldigt påverkad av hans tidigare filmer och hur jag tänker att han jobbar. Och jag tror ju nog att det är medvetet i viss mån, alltså han vill försätta oss i den här situationen och han vill också, tänker jag, säga någonting om på något sätt kanske överlag samhällets blick på sexarbetare och hur, liksom, han vill ju säga någonting om klass, han vill säga någonting om arbete. Men jag håller liksom fortfarande med Silja om det, att det är, alltså det är nästan omöjligt att göra det utan att det känns lite problematiskt. Och jag försökte tänka att har jag sett en enda film om sexarbetare eller strippor eller liksom, som inte har det här? Och jag kom på ett exempel. Därför att jag tycker att filmen Hustlers är ett exempel på där jag inte alls kände den manliga blicken. Och den filmen är också både skriven och regisserad av en kvinna, av Laureen Scafaria. Och det, där kan jag ju inte säga att det visste jag. Och jag vet inte om jag skulle ha sett den filmen och inte veta, skulle jag då ha känt samma. Men där tycker jag att den filmen är liksom, det är faktiskt en skillnad i hur den är filmad, tycker jag.
Jag tycker det är en bra film att ta in i sammanhanget faktiskt. Sen måste man ju säga att det är ju också ett problem som ligger i sakens natur. För att när den här nakenheten eller den här närgångenheten är ju på den välsvarvade kroppen, eftersom det är de kvinnorna som jobbar i den branschen. Så därför liksom på något sätt blir det så mycket tydligare att det är ett bejakande också av ett kroppsideal och en kvinnas funktion inom citationstecken som blir så jättetydlig. Men som sagt, jag menar, det är svårt att kringgå.
Hur skulle den här filmen då ha kunnat se, vad skulle ha kunnat göras annorlunda så att den här manliga blicken inte skulle ha, eller är den nödvändig för storyn?
Jag tror inte att den är nödvändig, men, och jag vet inte, det här kanske inte är sant, men jag tänker så här, Sean Baker är en man, kanske det bara inte går att komma ifrån det. Det vet jag inte.
Jag tycker att inledningen som är alltså att etablera den där strippklubben och den där världen, där så kan jag köpa det. Sen finns det en sekvens där hon dansar senare i filmen som jag var lite så här som att okej, okay, att den här scenen skulle jag inte ha behövt faktiskt.
Mm. I relation till det där med att så där, okej, okay, är det här nu en svår film eller är det en mainstreamfilm eller så? Alltså, det som jag tycker att är så jättefint och kanske någon mån också, det kanske kan vara en del av det där lite frustrerande, men det som jag tycker om med den här filmen är det att den är inte särskilt brydd med att välja vad den ska vara för en sorts film. Den är komedi, det är drama, det är klassskildring, det är liksom, det är dråpligt ibland, det är, man känner sig ledsen, man känner sig glad, alltså man har på något sätt ett ganska stort spektrum av känslor för de här karaktärerna och för den här, liksom när man ser den här filmen. Och det tycker jag är en otrolig styrka. Och jag tänker att den här filmen kunde vara, jag tror att de flesta säkert kan hitta någonting som de tycker att det är intressant här.
Jag håller helt med. Och jag alltså, som sagt, jag var väldigt underhållen väldigt länge. Däremot har jag nog en brasklapp igen mot det här att please, gör inte de här filmerna så långa. För här är helt klart också att man har dragit ut på det. A little too much.
Men varför har man gjort det då? Är det för att man har lovat i studion att man ska göra en viss längd film?
Nej, nah, i det här fallet tror jag inte. Jag tror att det bara handlar om jag kan inte svara för Sean Baker, men han har haft en vision och det här är det han har tyckt att det är det han vill ha med. Och sen är det ju klart att vi alla som jobbar inom något konstnärligt vet också att ibland måste man kill your darlings. Mm. Det är inte helt lätt det heller.
Nej. Anora har nämnts ganska regelbundet sen den hade premiär i spekulationer kring filmer som kan nomineras till en Oscar för bästa film. Och nu tänker jag fråga så här som vår sista fråga. Av filmerna som har kommit ut under den pågående Oscars-cykeln, kan ni nämna tre filmer som ni tror att, per man, obs, som ni tror att kommer att vara med i race om att vinna en bästa film, statuett?
Det här är en jättesvår fråga för att de här Oscars-tippningarna kan man inte undgå om man läser lite heller. Alltså filmrelaterad info på nätet. Och jättemycket av de filmer som finns där i den här topplistan är sånt som inte ännu har kommit till Finland. Mm. Sånt vi inte haft möjlighet att se, så det är svårt att ta ställning till. Man, klart, man kan se genast att om oddsen är så här så är det så. Men jag tänker så här att om jag tar de filmer som jag har sett...
Ja, vi sätter gränsen där.
Så skulle jag säga att Anora säkert kommer att finnas bland dem. Jag tror att man kommer att nominera Dune 2, därför att man vill visa att vi omfamnar hela filmvärlden här. Och sen tror jag och hoppas jag att den danska filmen The Girl with the Needle skulle kunna kvala in som en av de nominerade bland bästa utländska film. Eller, ja, heter det nu? Bästa internationella film.
Just
heter
det, men du tror inte att den kan armbåga in sig på bästa film?
Nej, det tror jag inte. Bästa internationella film, det tror jag.
Martina?
Jag kommer nu genast att gå över den där gränsen som du just satt därför, för att jag har just, precis som Silja, så har jag just tänkt att det är så väldigt mycket filmer som inte har kommit hit ännu som är liksom det som de här spekulationerna handlar om. Så jag har faktiskt valt, jag tror att Anora definitivt kommer att vara en av de här filmerna, men de andra två som jag nu har valt är såna filmer som jag inte har sett, så det är verkligen bara liksom en
spekulation.
Det är spekulation, och det är också kanske på basen av vad jag har hört om dem, alltså både vad de handlar om och vad de har fått för mottagande. Många har ju visats kanske bara på festivalerna hittills. De har inte ens haft biopremiär ännu. Och då skulle jag säga att jag tror att Jacques Audiards Emilia Perez, som vann jurypriset i Cannes i år, jag tror att den kommer att vara en av de filmerna. Det är en slags musikal-thriller. Vilket okay. Låter jättespännande. Och den har särskilt mycket fått uppmärksamhet för sina skådespelare. Men den tror jag absolut kommer att vara med. Och sen tänkte jag på det historiska dramat The Brutalist med Adrian Brody i huvudrollen. Som jag faktiskt, Emilia Perez kommer att komma på, ha finsk biopremiär nu senare i år. Eller är det riktigt i början av nästa år kanske. Men den finns i alla fall. Det finns liksom redan. Den finns på schemat. The Brutalist tror jag inte finns ännu på schemat. Men månne den inte kommer hit också. Men Adrian Brody spelar en förintelseöverlevare som emigrerar till USA. Och det har varit jättemycket prat om den här filmen den senaste tiden. Så det tror jag är en ganska säker tippning. Sen tänkte jag faktiskt som Silja på det där med att Oscarsakademin gärna just vill visa att de är sådär öppna och också tycker om så här stora filmer. Så jag tänkte att Gladiator 2 som snart har biopremiär, att det kunde vara, det är Ridley Scott, det tycker akademin om, den skulle kunna kanske vara en av de där storfilmerna som också är med.
Tack för att ni var med.
Tack.